för din helighet. Tack att du får besjunga din helighet. Du är helig. Du är annorlunda. Du är av en annan sort än allt det andra vi möter i den här världen. Du går inte sönder efter ett tag. Du liksom misslyckas inte, utan du är bestående och du är alltid god och du är alltid helig. Och vi tackar dig för det, och tack att när din helighet får möta vår bräcklighet så kan vi börja bli hela igen. Vi tackar dig för det, Herre. Kom och rör vid oss idag. Fortsätt rör vid oss idag, Herre. Tack att du är här. Och tack att allt är klart genom dig, Jesus Kristus. Du har dött och uppstått. Det är liksom färdigt. Och tack för allt det vi har i dig, Jesus Kristus. Jag ber att du öppnar våra ögon idag så att vi ser vad du redan har gjort i våra liv. Kom med din glädje, Herre. Amen. Amen. Hej på er. Johan heter jag och är en av pastorerna här i Salemkyrkan. Om ni har biblarna med er, så slå upp dem igen till Efesiebrevet där vi var förut. Eller i telefonerna eller vad ni använder. Det är där vi kommer röra oss en del idag. Men ni kan sätta ett finger där bara eller lägga någon liten grej så kommer vi snart tillbaka dit. Men Efesiebrevet 1 ska vi försöka landa i. Hur mår ni en sån här höstdag? Är det okej? Okay? Gött. Vänd dig till någon som sitter bredvid. Vi gör som vi gjorde i fredags här. Och så säger du två positiva grejer till den personen. Uppmuntra. Kom igen. Jag vill ha widescreen. Gott. Om du tyckte det var svårt att hitta grejer liksom, och svårt, åh vad jobbigt, ska jag vara positiv här nu och säga något snällt, då behöver du mer av Jesus. Och då är du på rätt ställe. Så välkommen hit. Jag tänkte idag prata lite om, nu ska jag försöka skriva. Jag är lite analog idag. Det tycker jag är lite roligt. Man känner sig alltid som Kurt Olsson. För er som kommer ihåg honom. I den... Identitet. Ska vi prata lite om idag. Jag var och gjorde ett nytt, jag fick papper hem om jag skulle göra ett nytt körkort häromdagen. Och jag fyllde i alla de här papperna och jag var till Peter Wahlström och tog en fin bild och jag gjorde allt så där. Men som vanligt, tyvärr, så var jag lite sen med allt det här. Man skulle ha gjort en viss tid, men det drog ut och det liksom låg, alla de här stegen tog lite olika lång tid. Och sen fick jag hem pappret att nu var det liksom dags att hämta. Och så låg det hemma några dagar innan jag liksom gick till posten för att hämta ut mitt nya körkort. Och så kom jag dit och så står det att man ska ha med sig giltig legitimation liksom för att få hämta ut sitt nya körkort. Och så kom jag dit och så lämnade jag fram mitt gamla körkort för att hämta ut mitt nya körkort. Och då sa hon i kassan att ja, det här gamla körkortet har ju gått ut faktiskt. Så det är inte giltig legitimation. Jag hamnar i en identitetskris liksom. Vem är jag? Jag har ingen identitet. Jag kan inte hämta ut den nya och den gamla gäller inte längre liksom. Vad ska jag göra? Men eftersom jag känner de flesta på ICA så gick det bra ändå. Så jag fick faktiskt hämta ut mitt kort. Så nu har jag min nya identitet här på mitt körkort. Och det känns ju jättetryggt. Men det är ju så ibland att vi lider av lite olika typer av identitetskris. Eller hur? Ibland vet vi inte vilka vi är. Vem är jag? Den stora frågan som jag tror alla brottas med på olika sätt. Hur ska jag passa in? Och speciellt kanske i den värld vi lever idag som är så... Det finns så mycket att välja på något sätt. Det finns liksom inga färdiga normer längre. Utan man ska välja fritt liksom, precis hur som helst. Och till slut, det kan ju låta som en väldig frihet. Men i slutändan så blir det väldigt, väldigt splittrat. Och människor känner, men vem är jag egentligen? Om jag kan välja på precis allt, vad ska jag ta liksom? Om det nu är jag som ska definiera min identitet. Och vi har haft olika tider. Ni vet hur det var när man var ung. Ni som är unga, ni vet hur det är. Nu liksom som tonåring, man ska hitta sin identitet. Man ska passa in i rätt grupp. Vem ska jag vara på skolan? Liksom? Vilka ska jag hänga med? För mig blev det lätt. Liksom. Jag åkte skateboard, så då hängde man ju med skaterna. Liksom. Och då var ju grejen på den tiden. Det är inte riktigt så idag. Idag har skatare ganska tajta byxor. Men på den tiden hade skatare väldigt, väldigt breda byxor. Så det var liksom grejen för mig, att hitta de bredaste byxorna. Det var liksom så man hittade sin identitet. Och vi gick till ÖB, överskottsbolaget, och köpte så här gamla militärbyxor som var liksom, de var ju enorma. Liksom. Jag vet ingen som, jag känner nog ingen som skulle kunna passa i de byxorna. Liksom. Men så skulle det vara. Liksom. Så midjan var liksom här ute, och så satt, knöt man runt något rep så de liksom satt åt. Och så skulle man dessutom ha en kedja som hängde så här. Det var det coola liksom, som plånboken satt fast i. Och den var ganska tung, och de här byxorna var ganska tunt material som bara, det bara gled ner. Liksom. Man fick liksom gå så här för att inte liksom tappa byxorna. Men det, liksom, det, jag reflekterar aldrig över att kanske köpa ett par mindre byxor. Utan det var ju det här man skulle ha. Liksom. Så jag gled runt där i mina svinstora byxor. Och försökte hitta någon slags identitet. Sen har man ju, och det där kommer jag ihåg faktiskt blev svårt för mig. Jag hade ganska länge väldigt vida byxor. Liksom, och det där... Så jag kanske gick från den allra vidaste till lite mer, de satt ändå okej, men det var väldigt liksom ändå stora pösiga byxor så här. Och sen försvann det där modet liksom mer och mer. Det var nästan ingen till slut som hade det, men det var en så stor del av mig, så jag gick med mina stora byxor jättelänge och liksom insåg att ja, det är faktiskt ingen annan som gör längre liksom. Men när jag liksom, att ta ändå steget till att ta på mig ett par tajtare byxor, det var jättesvårt, för jag hade liksom vant mig vid det där liksom pösiga, stora, rymliga. Nu tycker jag det känns jätteobekvämt när jag tar på mig såna byxor. Jag hittade ett par gamla byxor faktiskt här om dagen i en garderob hemma och tog fram och tittade bara till, har jag haft de här på mig liksom, de är ju enorma. Ja, så är det. Men vi testar olika grejer, eller hur, för att passa in, för att hitta vår identitet. Och ni har säkert mött i olika delar av livet, olika ålderskriser kanske. Man försöker på nytt hitta, vem är jag egentligen? Så här, nu har jag ju chans att göra något nytt här. Livet är ju inte slut, vad ska vi göra? Jag köper en motorcykel, eller vad vi nu landar i. Jag åker slalom. Nej, men ni vet, det är grejer så här. Men om man tänker djupare på det, min identitet här inne. Liksom. Vem jag är, vad jag känner för mig själv. Hur mår du när du tänker på dig själv? När du ser dig själv i spegeln? Liksom. Känner du liksom, yes, här är jag. Vad skönt. Eller tänker du, uff, vad är det där? Liksom? Eller när du känner efter. Liksom. Har du en stabilitet i din identitet? Eller är du fortfarande osäker? Vem är jag? Och vem är det som definierar dig och mig? Det är också en viktig fråga att ställa. Vem är det som bestämmer min identitet? För vi hamnar ofta också i att det ska vara massa andra saker som bestämmer vilka vi är. Hur många likes jag får på Instagram eller Facebook. Liksom. Eller hur mycket pengar jag tjänar. Eller vilken status jag har på jobbet. Vilket hus jag har. Hur snyggt och städat det är i mitt hus. Vilken färg det har. Min historia kanske. Sår från min barndom. Saker som pappa sa till mig när jag var liten. Saker som mamma sa eller inte sa. Saker som vänner har gjort mot mig genom åren. Dåliga val som jag har gjort. Det där jag inte vill tala om men som finns längst här inne. Min sjukdom. Vad den kan vara. Det finns massa sådana där markörer i våra liv. Som gärna vill definiera oss och säga, sån är du. Du är den som är sjuk. Eller du är den som mår dåligt hela tiden. Eller du är den som har en pappa som var väldigt elak mot dig. Eller du är den som... Och så blir det där vår identitet. Men det är inga bra identitetsmarkörer. Det är snarare allt sånt som gör att jag hamnar i identitetskris. För vad händer om jag har min identitet i min lön till exempel, och så sänks min lön? Eller jag förlorar mitt jobb. Eller liksom, vem är jag då om jag har min identitet där? Eller om jag inte har råd att ha kvar mitt hus. Vad händer då? Förlorar jag min identitet då? Eller om likesen slutar komma på Instagram? Och jag skulle kunna stanna här och säga, sluta lyssna på de där lögnerna om dig själv. Var dig själv bara. Det är det jag har fått höra hela mitt liv. Det hör man i skolan och det hör man hemma och det hör man överallt. Var bara dig själv. Ja, men vad är det då? Vem är jag? Hur ska jag vara mig själv? Och om det som är jag själv, om jag inte trivs med det, om det inte är så gott just nu, vad ska jag göra? Och jag har insett att om jag själv genom starka tankar eller vad det kan vara försöker förändra, liksom, det kan, jag kan inte det. Jag kan inte förändra de här grundläggande tankemönstren om mig själv. Det finns bara en som kan ge oss en helt ny identitet. Gissa vem? Jesus Kristus. Och det är självklart svar i kyrkan, men det är så sant. Och jag tror inte vi fattar många gånger vad Jesus gör i våra liv. Hur han verkligen kan förändra vår identitet, vår syn på oss själva, vilka vi är. Här har vi nästa generations basist. Ja, Gud välsigne dig. Det är underbart. I andra Korinthierbrevet 5:16 så står det: den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Vi behöver inte definieras av vår brokiga historia, av våra dåliga val, av våra sår, av våra misslyckanden, eller vår familjs mörka sida, eller våra barndoms trauman. Utan i Kristus är du en ny skapelse. Hörde du det? I Kristus är du en ny skapelse. Titta, ni kan prata också, det är fantastiskt. Vi säger det igen. I Kristus är du en ny skapelse. Alltså något nytt har skapats. Gud är kreativ, vet ni. Han skapar grejer hela tiden. Och han kan skapa en ny identitet i dig. Du får en ny identitet i Kristus. Och det är det jag tänkte prata om idag. Identitet i Kristus. Jag har inte så mycket plats kvar där. Från identitetskris till att få identitet i Kristus. Det är så otroligt stort det Gud vill göra. Vet ni, i Bibeln, vi talar ofta om att vara kristen, eller hur? Och jag gillar egentligen inte riktigt det ordet, för det är kopplat med så mycket negativt också. Det är svårt att veta och definiera vad är en kristen och så vidare. Och ordet kristen, det finns, gissa hur många gånger det finns i Nya Testamentet. Gissa, släng ut en siffra. Kristen finns 3 gånger. Finns det. Uttrycket i Kristus, hur många gånger tror ni det finns? Eller i honom kan det vara också som syftar på Kristus. Vad tror ni? 4, gissar någon? Många gissar någon, det var rätt. 165 gånger talas det om att vara i Kristus. I honom. Och så massa löften kopplat till det. Vad det innebär att vara i Kristus. Vad den identiteten handlar om. Och det är en helt ny identitet som skapar precis det vi behöver. Nu kan ni kolla i Efesierbrevet där. 1, verserna 3. Jag vill läsa från vers 3 och framåt. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Wow, bara där. Det är stora ord liksom. Men han har välsignat oss med vad då? Med all den andliga välsignelse som finns i himlen. All välsignelse. Välsignelse är någonting gott, om du inte vet vad välsignelse är. Gud vill ge oss det goda. Och det finns, det är det himmelska liksom. Och han vill ge oss det, allt det goda. Och han har utvalt oss att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Vers 5. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Vi ska få söners rätt. Söners och döttrars rätt. Barns rätt. Gud är vår pappa, vår förälder. Och han vill ge oss den rätten som barn har genom sina föräldrar. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Hörde ni det? Vi har friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Allt det vi gjort fel, det du skäms för, de där dåliga valen du har gjort. Du har fått förlåtelse för det genom Jesus Kristus. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Vad låter han flöda över oss i Kristus? vishet och klokhet. Känner du att du behöver lite mer vishet och lite mer klokhet i ditt liv? Du har det i Kristus. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne, nämligen att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom, som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Det är en borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Det här är stora ord, en del svåra ord kanske, lite så här kristianska ord om man inte är van att gå i kyrkan och sådär. Men det är fantastisk text egentligen om vad som händer i Kristus. Att vi får söner och döttrars rätt genom Kristus. Och vi har vårt arv i Kristus, talas det om. Vårt arv, alltså vi ärver från Gud. Allt det Gud har är vårt. Förstår ni det? Allt det Gud har. Hur han är Gud? Ja, men han är full av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, ödmjukhet, självbehärskning. Allt det goda vi vet och känner till i den här världen finns i Gud. Han är det. Och vi har del av det arvet. För er som var här i fredags, den här kören från Uganda sjöng en låt som heter Heirs, som betyder arvingar. Det var inte en låt av arvingarna, men det var en mycket bättre låt än så. Heirs, 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 children of God, sjöng de. Alltså vi är arvingar, barn till Gud. Och de blev ett så tydligt vittnesbörd, tycker jag, på vad det handlar om att vara adopterad in i Guds familj. Det var föräldralösa barn, barn som hade blivit övergivna på olika sätt av sina föräldrar. Ett tragiskt livsöde, men som hade blivit upptagna i en ny familj. Med kärleksfulla föräldrar, en kärleksfull stor gemenskap, en församling, en hel by som fanns runt om. Där de fick bli helade, bli upprättade och stå här. Och ni såg hur de bara strålade av glädje. En glädje större än jag sett många gånger. Alltså. För att de hade mött kärleken i att bli ett barn på nytt. De hade blivit av med sin föräldralöshet och blivit barn, arvingar. Fått del av en familjs rikedom. Och som han sa i slutet, han som predikar lite, det är precis samma sak för oss alla. Utan Gud, eller utan Jesus, utan det han gjorde på korset, så är vi alla föräldralösa. För relationen till pappa Gud är bruten. Det är det som är det tragiska i vår värld. Det är därför vi gör så mycket dumt. Det är därför det ser ut som det gör. Men genom i Kristus, vem har skrivit den här fula texten? I Kristus så har vi blivit barn på nytt till Gud. Då är Gud vår far. Och vi har söner och döttrars rätt. Det är sanningen om oss. Vi är inte föräldralösa. Och ibland går vi med den där känslan. Även kristna människor ibland går med den där känslan. Av att jag känner mig så ensam. Jag vet inte om någon älskar mig. Då har vi inte förstått vilka vi är i Kristus, eller hur? Vi är Guds barn, han älskar dig. Och de andra som är Guds barn är dina syskon. Och du tillhör en familj. Relationen blir hel och min identitet blir hel i Kristus. När jag förstår att jag är Guds barn. En av de liknelser Jesus berättar som är central i hans undervisning och som nästan är kärnan i allt det Jesus säger. Det är liknelsen om den förlorade sonen. Många av er känner till den. En son vill ha ut sitt arv igen från sin pappa. Han får sina pengar och så sticker han ut och lever i världen liksom. Han lever ute bortanför pappan liksom. Har kul ett tag, men sen brakar det bara ihop liksom. Han mår skit. Den andra sonen är kvar hemma. Men inte heller han förstår vilket arv han har i sin pappa, utan han lever lagiskt. Han gör det han tror förväntas, han jobbar på, han är duktig. Bom bom. Men i slutet av berättelsen så förstår man att båda de här sönerna har helt förstått vilka de är och vilka deras pappa är. Och han säger till den sonen som har varit kvar hemma: förstår du inte, min son? Allt mitt är ditt. Han hade redan allt i sin fader. Och de här två bilderna, det är så lätt att mänskligheten hamnar i den ena eller den andra. Antingen gör vi uppror, vi bara vänder Gud ryggen, vi flyr och det blir liksom katastrof till slut. Eller så blir vi lagiska, religiösa och bara liksom tror att vi kan förtjäna pappas kärlek på något vis. Det är inte det det handlar om. Pappa älskar, för han är kärlek. Och det är det den berättelsen handlar om. Vi har allt i Kristus. Vi har en ny identitet i Kristus. Och det stod, han har välsignat oss med all den andliga välsignelsen som genom Kristus finns i himlen. Alltså han talar gott om sina barn. Och ser till våra behov och det vi behöver. Sån är Gud. Och det stod att all vishet och klokhet flödar över oss i Kristus. Tänker du på det när du är på jobbet? Jag har min identitet i Kristus. Han har gett mig all vishet och klokhet. Nu stöter vi på ett bekymmer här. Ekonomin går inte ihop. Eller hur ska vi få den här dealen? Liksom? Eller hur ska jag kunna klippa den här frisyren på bästa sätt? Den ser jättesvår ut. Eller hur ska jag kunna lära den här klassen någonting när de bara sitter och skriker? Eller hur ska jag kunna... Vi ställs inför olika dilemman, eller hur, på våra arbetsplatser varje dag. Men är vi i Kristus så har vi fått vishet och klokhet från Herren. Fråga Gud, vad ska jag göra? Och han kommer ge dig det du behöver. Såna är vi i Kristus. Det är ett övernaturligt liv i Jesus. Det är inte bara liksom att ibland tänker vi så här, ja, men det stod andlig välsignelse. Det måste ju handla om något slags att jag går runt och är lite allmänt helig på något vis på min arbetsplats så att folk ska se det. Nej, det bryr de sig inte om. Liksom. Folk struntar i hur andlig du tycker att du ser ut. Men om du kommer med vishet från Gud, så här gör vi. Och så ser alla, wow, vad kom det därifrån? Liksom? Eller att du bara gör ditt jobb i full kraft utifrån det Gud har skänkt dig i Kristus. Det är att leva andligt på din arbetsplats. Eller hur? Eller hur? Ja, är ni med på det? Och vi måste fatta detta, tror jag. För ibland tror vi att andlighet och liksom det här att vara i Kristus, det är någonting vi pratar om i kyrkan som ska vara så här väldigt, åh, då är vi på något speciellt sätt. Och så här, och det kan vi vara här och här kan vi stå och skaka och lyfta händer. Och så här. Men gör du det på din arbetsplats, folk kommer tycka att du är en idiot. Liksom. Det är inte det handlar om. Jag hörde en som predikade för ett tag som sa att jag skulle bli livrädd om att vara fylld av den heliga ande på min arbetsplats om det innebar att jag stod och skakade. Liksom. Om min tandläkare skulle komma och säga, ja, nu ska jag operera här i den heliga andes kraft. Liksom. Jag skulle bli livrädd. Liksom. Det kan ju inte vara det handlar om, eller hur? Jag tror vi behöver det. Ibland när Guds kraft kommer så är det mäktigt och vi skakar och vi gråter och vi skrattar och allt möjligt. Men när vi lever i Kristus i världen, då är det någonting annat. Då kommer vi med vishet och kunskap och kärlek in i det vi håller på med varje dag. För om ditt jobb är något annat som du gör en vecka och sen kommer du till kyrkan och ska vara andlig, det blir superkonstigt liv. Vad är det liksom? Men om du tror att ja, men i Kristus så har jag min identitet och i Kristus så har jag all vishet och kunskap jag behöver för det arbete han har gett mig. Då blir livet spännande. Och då kan du alltid leva andligt och av de andliga välsignelser som Herren ger dig. Det är inte att välsignelserna är mer andliga. Alltså, utan det är ju att är det från Gud så är det någonting andligt. Gud är ande liksom. Men välsignelse, det berör ju hela vårt liv. Och Gud vill välsigna oss på alla områden. Är ni med? Är det bra eller? Ja, tar ni till er det här? Här kommer min son och min fru. Det är en underbar välsignelse. Okej, okay. Så i Kristus har vi detta. Jag ska ge några andra exempel på från olika bibelord. Ni behöver inte slå upp dem, jag bara läser dem. På vad vi har i Kristus. I Romarbrevet 6 och 11 så står det så här. Men ni kan skriva upp om ni har med papper och penna. Och så här. Ha det ofta, det är en bra grej. Sen. Man sitter på gudstjänst, ha med en bibel och ha med papper och penna. Jag vill bara skicka med det. Jag har tänkt på att ni inte har det så ofta. Men ju mer man skriver, ju mer får man in i huvudet. Liksom. Så det är bara ett tips. Så. Eller man kan sitta och rita samtidigt. En del är väldigt konstnärligt lagda. Sitter man och gör något samtidigt som man lyssnar. För en del är det mycket bättre pedagogiskt sett, för då fastnar det mer, sån är jag till exempel. Okej. Några andra exempel, Romarbrevet 6 och 11. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Okej? Synden, det är alltså allt vi gör som är emot Guds vilja, det som är dåligt för oss, det som är negativt, det som är destruktivt. Och om vi har gjort massa saker som är dåliga val, massa bråte och grejer, och det har blivit vår identitet, det har skapat en identitetskris i oss. Vem är jag? Jag som har gjort allt det här liksom. Det är borta i Kristus. Du får en ny identitet. Du lever i Kristus. Och på andra ställen står det att Kristus är i mig. Så det är både och liksom. Jag är i Kristus och Kristus är i mig. Och det är inget motsatsförhållande mellan. Vilket är det då? Är det jag som är i Kristus eller är det Kristus som är i mig? Tänk på ett glas saft. Om du häller i först saft och sen vatten. Är det vattnet som är i saften eller saften som är i vattnet? Det spelar ingen roll. Samma sätt är det med Kristus. Vi blir ett med Kristus när vi kommer till tro på honom. Och det skapar en ny identitet i oss. Och synden är borta. Han har förlåtit din synd. På riktigt. Ja, men jag kommer ihåg vad jag gjorde ändå. Ja. Men det är förlåtet. Det är borta i Jesus Kristus. Romarbrevet 6 och 23. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Vi får evigt liv. Hörde ni det? Du behöver inte vara rädd för döden. Det är en av de största rädslorna mänskligheten har. Att man är rädd för döden. Vad ska hända när jag dör? Och så försöker vi göra allt möjligt för att bara vara i nuet. Så vi inte ska kunna tänka på det där som kommer sen. För det är läskigt och jobbigt. Så jag köper massa grejer så jag kan sitta här och nu och underhålla mig liksom, så slipper jag tänka på det. Men faktum är att i Kristus så behöver du inte vara rädd för döden, för du har en evighet tillsammans med din frälsare, din Herre, din underbara vän Jesus Kristus att vänta, som är fantastisk. Då är döden ingen förlust, det är en vinning. Det är starten på någonting ännu bättre. I Kristus så slipper du det, rädslan för döden. Romarbrevet 8:39. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Hörde ni? Ingenting kan skilja oss från vad då? Guds kärlek. Är det något den här världen ropar efter så är det kärlek. Är det något jag längtar efter så är det kärlek. Eller hur? Att få känna att man är älskad. Att man betyder någonting på riktigt. Alla behöver kärlek. Och ibland hamnar vi fel. Vi söker den i vår lön eller våra likes eller vår lyx. Men det är inte lika med kärlek. Utan Kristus känner ditt innersta. Och han älskar det. Han älskar dig. Galaterbrevet 3:28. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Den nya identiteten går så djupt. Den går djupare än alla mänskliga försök till integration eller tolerans eller vilka ord vi nu använder. Kristus skapar någonting helt nytt. Där ingen längre är man eller kvinna, slav eller fri, jud eller grek. Nationaliteter, kön, status, allting förändras i Kristus. Vi är ett i Kristus. Så församlingen är det bästa på den här jorden i att skapa allt det som alla försöker skapa just nu. Enhet. Nej, alla försöker verkligen inte skapa det. Det finns väldigt många destruktiva krafter som inte alls försöker skapa enhet. Men det finns många, vad ska man säga, sekulära försök att skapa enhet som jag tror inte kommer lyckas utan Kristus. Så är det. Men det är alltid värt att försöka. Efesierbrevet 4:35. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Vi är förlåtna. Allt det där du ångrar att du sa, gjorde, tänkte eller inte sa, gjorde eller tänkte, du är förlåten i Kristus. Han håller inte emot dig. Filipperbrevet 4:7. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Frid är motsatsen till stress, motsatsen till ångest, motsatsen till oro som vi kämpar med ständigt, eller hur? Men i Kristus så får vi frid och han ger skydd till våra tankar, våra känslor. Okej? Filipperbrevet 4:19. Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Vilka behov skulle han fylla? Alla, ja, just det. Fattas det något i Kristus? Nej, vi har allt i Kristus. Allt. Han vill fylla alla våra behov. Han är inte bara intresserad av det som vi som sagt slarvigt ibland kallar för andliga behov. Ja, men Gud vill fylla mig med en så här inre känsla av bubbel och att jag är glad. Eller Gud vill bara liksom göra någon sån grej i mig. Liksom. Utan alla våra behov. Han är mån om dig. Han är din pappa. Han bryr sig om dig. Dina behov av ekonomi. Av glädje. Av sex. Av humor. Av förlåtelse. Av gemenskap. Av kontakt med dina barn. Av konst. Ja, du kan fylla i precis vad som helst. Allt finns i Kristus. Precis som vi pratade om arbetet förut. Att leva ett andligt liv. Det gäller alla områden av våra liv. Och när vi har förstått vilka vi är i Kristus. Vilken vår identitet är. Så behöver vi inte oroa oss för någonting. Gång på gång säger Jesus det. Oroa er inte för vad ni ska äta och dricka. Eller vad ni ska ta på er. Eller liksom. Det håller de andra på att jaga. Liksom. Er pappa vet vad ni behöver. Och känner du att ja, men jag har så stora behov. Ja, men be din pappa om det du behöver. Han vill fylla alla dina behov. Men hur ska jag få del av allt det här kanske du tänker? Jag upplever inte att det är så. Jag tror att om du inte är kristen. Om du inte är en lärjunge till Jesus. Om du inte har sagt ditt ja och amen till vad Jesus har gjort. Så är det första steget. Jag vill tro på Jesus. Jag vill bli hans lärjunge. Jag vill följa honom. Han verkar grym. Om jag kan få allt det här. Liksom. Om han är sån. Om han är så god. Om han kan göra så att Gud blir min pappa. Då vill jag vara med. Välkommen. Säg ditt ja och amen i ditt hjärta. Kom fram här efter gudstjänsten. Vi ska snart avsluta. Så kan vi be tillsammans. Så får du säga ja. Jag vill tro på Jesus. Det är det bästa beslut du kan ta. Men om du har gjort det. Men ändå känner att. Ja, men, är det verkligen så här? Jag tror att vi många gånger har missat det. Även vi som är troende. Och jag tror att vi... Ja, jag vet inte vad vi tror att det kristna livet handlar om ibland. Ibland tror jag vi är den där förlorade sonen som stannar hemma. Att vi hamnar i någon slags religiöst mönster. Där vi tror att vara lärjunge till Jesus det är att uppfylla plikter. Att gå till kyrkan vissa tider. Att se ut på ett visst sätt kanske. Göra vissa saker. Svara rätt på vissa frågor. Men det är så mycket mer. Det är en helt ny identitet i Kristus. Så det Paulus ber, om ni fortsätter fram här i Efesierbrevet, och som vi läste i inledningen från vers 15. Det han ber är att deras ögon, de som han skriver till liksom, och till oss som läser det, att våra ögon ska öppnas. Att våra hjärtan ska öppnas. Att vi ska liksom få en uppenbarelse av det som redan är sant. Det som redan har skett. Att vi har allt detta i Kristus. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna såväl i denna tid som i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Han ber att han ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande som låter oss få kunskap om honom så vi förstår vilket rikt och härligt arv han har kallat oss till. Att vårt inre öga ska få ljus så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till. Hopp, mina vänner, är vad Gud vill ge. I alla situationer. Jag vill att ni ska gå härifrån och känna hopp. För att i Kristus så finns det hopp. Och Kristus vill uppenbara det för oss, för våra hjärtan, för våra tankar, för våra liv. Be det, Herre, visa mig vad jag redan har. Jag ska berätta en liten berättelse. Jag tror jag har berättat den förut här, men jag tycker den är så bra. Det handlar om min goda vän Alfred Nygren, som flera av er känner. När han gifte sig med Helen för många år sedan nu, så fick de i bröllopspresent av svärföräldrarna en natt på, eller två nätter var det, på Ronnums herrgård. Jättefin present. Och de sov där, det var så vackert, det var fint rum och allting. Och så på morgonen så vaknar Alfred och tänker, nu går jag till ICA och så köper jag någon god frukost här till mig och Helen. Så att inte jag behöver belasta svärföräldrarna med det. Jag vill liksom sådär med att de ska betala för frukost också. Det vore ju pinsamt liksom. Så går han och köper en liten ICA-kasse med någon yoghurt och lite, ja ni vet, Alfreds romantiska sida. Och så dyker han upp liksom där inne på rummet och de åt lite sådär. Och sen får han höra, eller så träffar de svärföräldrarna och frågar, men hur var det på hotellet? Ja, ah, jättefint, tack så jättemycket. Men vi köpte frukost själva så att ni inte behöver stå för det. Vadå? Men det är ju inkluderat i priset. Det har vi redan betalt för, sa de. Åt ni inte den frukosten vi har betalt för? Ja, ah. Så morgonen därpå kunde de göra det sen. Men lite så är det, tror jag, ibland. Ja, jag är kristen, jag tror på Jesus, halleluja. Men har jag förstått vad som är inkluderat? Vet jag vad jag har i Kristus? All den andliga välsignelsen. Vishet och kunskap, frid, evigt liv. Hallå? Det ingår. Det ingår. Om vi inte förstår vad vi har i Kristus Jesus, då blir livet väldigt torftigt och tråkigt. Då blir den här ICA-kassen liksom. Men i Kristus så har vi allt. Vi har allt. Och djävulen, fienden till Gud, han kan inte göra något för att ta bort Guds löften över våra liv. Det är redan så. Det står inte så här, gör på det här och det här sättet, följ de här reglerna, då blir det så här i Kristus. Nej, i Kristus är det så här. Okej? Okay? Det är löften från Gud. Himlen är öppen, står det, över Jesus. Den är fortfarande öppen. Djävulen kan inte stänga det hålet liksom. Eller hur? Skynket som skiljer oss från Gud, det är sönderrivet. Det rev sönder när Jesus stod på korset. Det finns inget som skiljer oss från pappa Gud längre. Och det kan han inte ändra på. Vi har allt i Kristus. Det kan han inte ändra på. Så det fienden försöker göra det och distrahera oss. Titta här istället. Här är roliga grejer och här är massa annat du kan hålla på med. Oh, hit och dit. Och sätta fram nya skynken och liksom hålla fram liksom så här, som någon tjurfäktare. Bort med det liksom. I Kristus har vi detta. Och tala ut det över ditt liv. Var modig, stolt över det och säg, så här är det. I Kristus har jag allt. Ska vi stå upp tillsammans? Lovsångsteamet kan komma fram. Nej, förlåt. Lena och Ragnar kan komma fram. Nu glömde jag hur det var här. Bra. Mm. Men vi står ändå. Vi ber en bön först. Sen ska vi få lyssna på en sång. Lägg din hand på ditt hjärta. Eftersom han bad att vårt inre öga skulle få ljus, så gissar vi att det sitter här inne någonstans. Men jag tror att det handlar om hur vi ser på oss själva. Vår identitet. Liksom, vem är du? I Kristus. Och så ber vi nu att det ska komma ljus in här. Så att du får en uppenbarelse från Gud. Nu har jag sagt massa saker. Och det är från Bibeln. Så att jag menar, det är Guds ord. Men det är Gud som måste uppenbara för dig. Jag kan stå i evigheter och tjata. Men kom igen, tro på det här nu, tro på det här nu. Men om inte Gud uppenbarar dig i ditt hjärta, så spelar det ingen roll. Så be det från ditt hjärta. Om du vill förstå ännu mer och landa i vem du är i Kristus och vad du har i honom. Be då en ärlig bön nu. Ni kan be efter mig. Jesus Kristus, öppna mitt hjärta så jag ser vad jag har i dig. Ge mig en ny identitet i dig. Tack att det inte är mitt förflutna som formar mig. Det är du, Kristus. Fyll mig med din heliga ande. Tala om för mig vem jag är i dig. Visa vad jag har i dig. Och låt mig glädja mig över det. Ge mig hopp. Ge mig frid. Ge mig vishet. Ge mig kunskap. Tack att jag redan har allt det jag just bad om. Visa mig att det är där. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt igen, så ska vi få lyssna på en... vi går in i förbön.